Domarboken, kapitel 1. När Josua hade dött vände sig Israels folk till Herren för att få råd av honom och frågade: vilken av våra stammar ska först gå ut i striden mot kananéerna? Herren svarade: Judas stam ska gå först, och jag ska låta dem vinna en stor seger. Då bad ledarna i Judas stam Simeons stam att hjälpa dem. Strid med oss mot kananéerna, så ska vi hjälpa er att inta ert område, sa de. Simeons armé följde alltså med Juda. Herren hjälpte dem att besegra kananéerna och periséerna, och 10 000 man blev slagna vid Besek. Det var där de stötte på Adoni Besek. Han flydde, men Israels armé förföljde honom och tog honom till fånga och högg av honom tummar och stortår. 70 kungar med avhuggna tummar och stortår har ätit av smulorna från mitt bord, sa kung Adoni Besek. Nu har Gud betalat tillbaka det jag gjort mot dem. Man förde honom sedan till Jerusalem, där han dog. Därefter anföll Juda Jerusalem och intog det. Man dödade alla och satte eld på staden. Sedan vände sig Judas män mot de kananéer som bodde i berglandskapen, i Negev och på kustslätten. De ryckte fram mot kananéerna i Hebron, tidigare kallat Kiriat Arba, och besegrade Sesai, Ahiman och Talmai. Därifrån tågade de mot staden Debir, som förut kallades Kiriat Sefer. Vem vill leda anfallet mot Debir? Frågade Kaleb. Den som intar staden ska få min dotter Aksa till hustru. Åt Niel, son till Kalebs yngre bror Kenas, intog staden, och Kaleb gav sin dotter Aksa till honom. En dag när hon kom till Åt Niel uppmanade hon honom ivrigt att begära ett stycke mark av sin far. När hon satt av från sin åsna frågade Kaleb henne: är det något du önskar? Hon svarade: du har varit så vänlig och gett mig land i Negev, men skulle du kunna ge oss några vattenkällor också? Då gav Kaleb henne de övre och de nedre källorna. När Judas stam drog in i sitt nya land i Judaöken, söder om Arad, följde ättlingarna till Moses svärfar, kainéerna, med dem. De lämnade sina hem i Jeriko, palmstaden, och bosatte sig på Judas område. Därefter förenade sig Judas armé med Simeons. De stred mot kananéerna vid staden Sefat och dödade dess invånare. Därför kallas staden Horma, som betyder sönderslagen. Judas armé intog också städerna Gaza, Askelon och Ekron med omkringliggande byar. Herren hjälpte Juda att inta hela bergsbygden, men folket som bodde i dalen kunde de inte besegra, för de hade stridsvagnar av järn. Kaleb fick staden Hebron, som Herren hade lovat genom Mose, och han drev bort stadens invånare som var ättlingar till Anaks tre söner. Benjamins stam misslyckades med att jaga iväg jebuséerna, som bodde i Jerusalem, och därför bor dessa kvar ibland israeliterna än idag. Josefs stam anföll staden Betel, som förut hette Lus, och Herren var med dem. Först sände de ut spejare, som tillfångatog en man som var på väg ut ur staden. De lovade att skona honom och hans familj om han visade dem hur de skulle ta sig in i staden. Han hjälpte dem och de dödade alla invånarna utom mannen och hans familj. Han flyttade senare till Syrien och byggde upp en stad där, som också fick namnet Lus, vilket den fortfarande heter. Manasses stam lyckades inte driva bort det folk som bodde i Betsean, Tanak, Dor, Jibleam och Megiddo med kringliggande orter. Kananéerna hade nämligen föresatt sig att bli kvar i landet. När sedan israeliterna blev starkare lät de kananéerna arbeta som slavar, men tvingade dem aldrig att lämna landet. På samma sätt förhöll det sig med kananéerna som levde i Geser. De bodde kvar bland folket i Efraims stam. Sebulons stam lyckades inte driva bort kananéerna i Kitron och Nahalol, men gjorde dem till slavar. Inte heller drev Asers stam ut invånarna från Akko, Sidon, Alab, Aksib, Helba, Afik och Rehob. Israeliterna bodde alltså bland de kananéer som redan fanns i landet när de kom dit. Naftalis stam drev inte heller bort invånarna från Betsemes eller från Betanat. De fick bo kvar men blev israeliternas slavar. Amoréerna tvingade Dans stam tillbaka till bergsbygden och hindrade dem från att komma ner i dalen. Amoréerna lyckades också till en början hålla sig kvar i Harheres, Ajalon och Saelbim, Men när Josefs stam senare växte i styrka gjorde man dem till slavar. Amorenas område började vid Skorpionhöjden, sträckte sig till en plats som kallas Klippan och fortsatte därifrån vidare uppåt. Kapitel 2. En dag kom Herrens ängel upp från Gilgal till Bokim och talade till Israels folk. Jag förde er ut ur Egypten och in i det land som jag lovat era förfäder, och jag sa att jag aldrig skulle bryta mitt förbund med er, om ni och er sida inte ingick några fredsfördrag med folken som bodde i landet. Jag uppmanade er att riva ner deras avgudaltaren. Men varför har ni varit olydiga? Jag ska inte längre hjälpa er att riva bort folken som bor här i landet. Istället ska de göra livet surt för er, och deras gudar ska bli en ständig frestelse för er. När ängeln slutat tala började folket att gråta högt. Därför fick platsen heta Bokim, som betyder platsen där folket grät. Där offrade de till Herren. När Josua upplöste trupperna i Israel hade de olika stammarna begett sig till sina respektive områden för att ta dem i besittning. Gudsmannen Josua dog vid 110 års ålder och begravdes på sitt eget landområde i Timnet-Heres i Efraims bergsbygd, norr om berget Gaas. Folket hade varit troget mot Herren under hela Josuas livstid och förblev det så länge de gamla männen i den generationen levde. Det var dessa män som hade sett alla de märkliga ting Herren hade gjort för Israel. Efter dem växte det upp en generation som varken kände Herren eller visste vad han gjort för Israel. De gjorde mycket som Herren uttryckligen hade förbjudit, bland annat att tillbe Baal, kananéernas gud. De vände sig bort från Herren, den gud som deras förfäder hade älskat och tillbett och som hade fört dem ut ur Egypten, och började istället att tillbe grannfolkens avgudar. Därför flammade Herrens vrede upp mot hela Israel. Han överlämnade dem till deras fiender, därför att de hade övergett honom för Baal och astarterna. När Israel drog ut i strid mot sina fiender stängde Herren vägen för dem. Han hade tidigare varnat Israel och sagt att han inte skulle hjälpa dem om de övergav honom. Men han utsåg domare bland folket som skulle rädda dem från deras fiender. Men folket brydde sig inte heller om att lyssna till domarna, utan fortsatte att bryta mot Herrens bud och att tillbe avgudar. De avfärdade mycket snart sina fäders tro och vägrade att följa Herren. Varje domare räddade under sin livstid Israels folk från dess fiender, för Herren tyckte synd om dem när de jämrade sig över det förtryck de fick utstå. Därför hjälpte han dem så länge domaren levde, men så snart domaren var död slutade de upp att göra det som var rätt och handlade värre än deras förfäder hade gjort. De började på nytt tillbe hedningarnas gudar och tog efter de hedniska grannfolkens seder. Då blossade Herrens vrede upp mot Israel igen, och han förklarade: eftersom detta folk har brutit det förbund jag upprättade med deras förfäder, ska inte heller jag längre driva bort de fiender som fortfarande var obesegrade när Josua dog. Istället ska jag använda dessa nationer för att pröva mitt folk och se om de vill lyda mig som deras förfäder gjorde. Herren lät alltså den tidigare befolkningen bo kvar i landet. Kapitel 3. Här följer en förteckning över de folk som Herren lämnade kvar i landet för att pröva den nya generationen i Israel, som inte varit med om krigen i Kanaan. Gud ville ge de unga i Israel tillfälle att lära sig både tro och lydnad genom att besegra sina fiender. Filisteerna med sina 5 städer, kananéerna, sidonéerna och hivéerna, som bodde i Libanons bergsbygd från Baal Hermon till Hamat. Dessa folk fanns kvar för att Herren skulle kunna sätta den nya generationen i Israel på prov. Han ville se om den skulle lyda de befallningar som Herren hade gett deras förfäder genom Mose. Israels barn bodde därför bland kananéerna, hetiterna, amoréerna, periséerna, hivéerna och jebuséerna. De unga männen i Israel tog deras unga kvinnor till hustrur och flickorna i Israel gifte sig med deras unga män. Snart började Israel också att tillbe deras avgudar. Israels barn var alltså mycket olydiga i Guds ögon. De glömde Herren sin Gud och tillbad avgudar som balerna och aserorna. Herrens vrede riktades därför mot Israel, och han lät kung Kusan Risataim från östra Syrien besegra dem. I 8 år fick de vara slavar under hans välde, men när folket ropade till Herren utsåg han Kalebs brorson Otniel, son till Kenas, Kalebs yngre bror, att rädda dem. Herrens ande kom över Otniel. Han blev Israels domare. Och Herren hjälpte Israel att fullständigt besegra sin fiende med Otniel som anförare mot kung Kusan Risataims armé. Sedan blev det fred i landet i 40 år, ända tills Otniel dog. När Israel på nytt började med sin syndfulla avgudadyrkan lät Gud kung Eglon i Moab ta makten över landet. Den allierade sig med ammoniterna och amalekiterna, och de besegrade Israel och intog Jeriko, palmstaden. Under 18 år tvingades Israels folk att betala skatt till kung Eglon. Men när israeliterna i sin nöd ropade till Herren sände han dem en befriare, den vänsterhänte Ehud, en benjaminit som var son till Gera och som hade utsetts att resa till kung Eglon med Israels skatt. Innan han gav sig iväg på sin resa tillverkade han en tveeggad dolk som var en halv meter lång och som man kunde binda fast vid högra låret under sina kläder. När han hade överlämnat pengarna till kung Eglon, en mycket tjock man, vände han hem igen. Men utanför staden, vid stenbrottet vid Gilgal, lät han de övriga i sällskapet fortsätta medan han själv vände tillbaka till kungen. "Jag har ett hemligt budskap till dig," sa han till kungen. Kungen skickade då genast ut de övriga ur det svala rummet i övre våningen i hans sommarpalats. Ehud närmade sig försiktigt kungen och viskade till honom: "Jag har ett budskap från Gud." Kung Eglon blev ivrig och reste sig upp för att lyssna. Då grep Ehud med sin vänstra hand dolken som han hade vid sitt högra lår och körde den så djupt in i kungens buk att klingan kom ut på andra sidan och skaftet försvann och doldes helt av fettet. Ehud lät dolken sitta kvar, skyndade sig ut, låste dörren efter sig och flydde sedan genom övre porten. När kungens tjänare kom tillbaka och såg att dörrarna var låsta vågade de inte annat än att vänta utanför och tänkte: "Han är nog på toaletten längre in i huset." Men när han inte kommit ut efter en lång stund blev de oroliga och skaffade fram en nyckel. När de öppnade dörren och steg in i rummet fann de kungen död på golvet. Under tiden hade Ehud hunnit undan. Han tog sig förbi avgudarna och flydde till Seira. När han kom fram till Efraims bergsbygd blåste han till samling och mönstrade en armé som han ställde sig i spetsen för. "Följ mig," ropade han till dem. "Herren ska låta oss segra över moabiterna, våra fiender." Soldaterna drog fram till floden Jordan och besatte alla vadställen så att inga fiender kunde ta sig över. Sedan anföll de moabiterna och dödade omkring 10 000 av deras bästa soldater och lät ingen av dem fly. Den dagen blev Moab besegrat av Israel, som sedan hade fred under 80 år. Domaren som efterträdde Ehud hette Samgar och var son till Anat. Det var Samgar som dödade 600 filister med en oxpik och den gången räddade Israel från undergång. Kapitel 4. Efter Ehuds död syndade Israels folk på nytt mot Herren. Och därför lät Herren dem bli besegrade av kung Jabin, som regerade i Hasor i Kanan. Högste befälhavare för hans armén var Sisera, som bodde i Haroset Hagoim. Sisera hade 900 stridsvagnar av järn, och han gjorde livet outhärdligt för Israel i 20 år. Till sist vände de sig till Herren och bad om hjälp. Israels ledare vid det tillfället hette Debora, Lapidots hustru, en profetissa. Hon hade sitt högkvarter vid Debora-palmen mellan Rama och Betel i Efraims bergslandskap. Dit kom israeliterna för att få hjälp att lösa sina tvister. En dag kallade hon till sig Abinoams son Barak från Kades i Naftali och sa till honom: "Herren, Israels Gud, befaller dig att mobilisera 10 000 man från Naftalis och Sebulons stammar. Ni ska bege er till berget Tabor för att strida mot kung Jabins mäktiga armé och alla dess stridsvagnar under Siseras befäl. Herren säger att han ska föra dem till floden Kison, där du ska besegra dem." "Jag ska göra det, men bara om du följer med," sa Barak till henne. "Det ska jag göra," svarade hon. "Jag ska gå med dig, men jag varnar dig. Äran av att besegra Sisera går då till en kvinna istället för till dig." Debora följde med Barak till Kedes, där 10 000 man ur Sebulons och Naftalis stammar anslöt sig till dem. Kainén Heber hade skilt sig från de övriga kainéerna, ättlingar till Moses svärfar Hobab. och slagit upp sina tält ända framme vid den stora eken i Saanim vid Kedes. När Sisera fick höra att Barak och hans män hade slagit läger på berget Tabor samlade han hela sin armé och de 900 stridsvagnarna och marscherade från Haroset Hagoim till floden Kison. Nu är det dags att handla, sa Debora till Barak. Herren ska leda oss och han har redan gett Sisera i din hand. När Barak och hans 10 000 män kom ner för Tabors sluttningar lät Herren panik komma över fienden, så att Sisera flydde från sin stridsvagn och sprang till fots. Barak och hans män förföljde armén och vagnarna ända till Haroset Hagoim. Hela fiendehären utplånades och inte en enda av Siseras soldater överlevde. Under tiden hade Sisera flytt till det tält där Jael, Kainén Hebers hustru, bodde. Det fanns nämligen ett vänskapsfördrag mellan kung Jabin i Hasor och de som tillhörde Hebers familj. Jael gick ut för att möta Sisera och sa till honom: kom in här i mitt tält. Här kan du känna dig trygg under vårt beskydd. Sisera gick in i tältet och hon bredde en filt över honom. Kan jag få lite vatten? Jag är törstig, bad Sisera. Men istället för vatten gav hon honom mjölk och gömde honom sedan igen under filten. Ställ dig i tältöppningen, sa han till henne. Om någon kommer förbi och letar efter mig så säg att du inte har sett mig. Strax därefter tog Jael en vass tältplugg och en hammare och smög sig fram till Sisera medan han låg och sov, helt utmattad. Hon drev pluggen genom hans tinning så hårt att den gick rakt igenom och ner i marken. Sisera dog i sömnen. När Barak kom att leta efter Sisera gick Jael ut för att möta honom. Kom så ska jag visa dig den man du letar efter. Han följde då med henne in i tältet och fann där Sisera liggande död med tältpluggen genom tinningen. Den dagen lät alltså Gud Israel besegra Jabin, och från den stunden blev Israel starkare och starkare tills Jabin och hans folk drivits bort för gott. Kapitel 5. Debora och Barak sjöng sedan en sång om den underbara segern. När Israels furstar visar vägen och folket villigt offra sig, prisa Herrens namn. Hör ni kungar, lyssna ni härskare, jag ska sjunga inför Herren och spela inför Israels Gud. Du Herre ledde oss ut ur Seir och fram över Edoms slätter, och marken skakade, himlen öppnade sig och molnen tömde sig på regn. Bergen skälvde inför Herren, den väldige på Sinai, Israels Gud. På Samgars och Jaels tid låg vägarna öde. Vandrarna valde vindlande stigar. Israels städer låg tomma, tills Debora blev en mor för Israel. När Israel valde nya gudar kom katastrofen. Varken sköld eller spjut fanns. Israels 40 000 saknade vapen. Jag gläder mig åt Israels ledare och åt alla som villigt följer dem. Prisa Herren. Prisa honom, alla ni som rider på vita åsnor och sitter på dyrbara mattor, och alla ni som går till fots. Lyssna till sångarna som sjunger lovsång till Herren vid brunnen, sången om hur Herren räddade Israel med sina krigare. Herrens folk tågade in genom portarna. Vakna Debora, vakna och sjung. Stå upp Barak, du Abinoams son, för bort dina fångar. De tappra som fanns kvar marscherade ner från berget Tabor. Herrens folk kom till mig med sina ledare. De kom från Efraim och Benjamin, från Makir och Sebulon. Isaskars furstar följde Debora och Barak ner i dalen. Man drog dit ner på Herrens befallning. Men Rubens stam blev kvar vid sina eldar. Varför satt du hemma vid jordarna och spelade på din herdeflöjt? Rubens stam är splittrad. Varför stannade Gilead på andra sidan Jordan? Och varför blev Dan kvar vid sina fartyg? Varför satt Aser kvar vid stranden i lugn och ro? Men Sebulons och Naftalis stammar riskerade livet på stridsfältets höjder. Kanans kungar stred vid Tanak, nära Megiddos källor, men de blev utan silver och utan byte. Till och med himlens stjärnor stred mot Sisera. Den brusande floden Kison förde bort dem. Dra vidare, var stark, hör hovtrampet från fiendens hästar. Se hur stridshästarna jagar fram. Men Herrens ängel förbannade mer oss. Förbannades inbyggare, sa han. De deltog inte i striden mot Herrens fiender. Välsignad ska Jael vara, Kainén Hebers hustru. Jag är välsignad mer än andra kvinnor som bor i tält. Han bad om vatten, men hon gav honom mjölk i en dyrbar skål. Hennes hand grep efter tältpluggen och med snickarens hammare genomborrade hon Siseras tinning. Han sjönk ner vid hennes fötter och var död. Siseras mor såg väntande ut genom fönstret. Varför dröjer hans vagn så länge? Vad är klappret av hovar? Då svarade hennes hovdam och själv ger hon samma svar. Bytet är stort. En flicka åt var man eller två. Dyrbara mantlar åt Sisera och vackra tyger till mig. Allt detta som byte. Herre, som Sisera ska alla dina fiender förgås, men de som älskar Herren ska stråla av kraft som den uppgående solen. Därefter fick landet fred i 40 år. Kapitel 6. Israels folk började på nytt att tillbe andra gudar, och än en gång lät Herren deras fiender förtrycka dem. Den här gången kom de under Midjans välde i 7 år. Midjaniterna var så grymma att israeliterna tog sin tillflykt till grottor och hålor i bergen. Varje gång de hade sått kom plundrare från Midjan, Amalek och den syriska öknen. De slog läger på fälten och förstörde skörden. Ända ner till Gaza blev landet skövlat. De lämnade inte någonting kvar att äta och förde bort får, oxar och åsnor. Dessa ligor från fiendefolken kom som gräshoppor i svärmar med sina kameler. Allt för många för att kunna räknas. Och de stannade ända tills de hade förstört allt som fanns i landet. Midjaniternas plundringar gjorde Israel fattigt, och slutligen vände sig folket i Israel i sin nöd till Herren och bad om hjälp. Men så här löd svaret som Herren gav folket genom en profet. Jag, Herren, Israels Gud, förde er ut ur Egyptens slaveri och räddade er från egyptierna och från alla som behandlade er illa. Jag fördrev era fiender och gav er det här landet. Jag talade om för er att jag är Herren, er Gud, och att ni inte fick tillbe de gudar som dyrkas av amoréerna i vars land ni bor, men ni lyssnade inte till mig. Men en dag kom Herrens ängel och satte sig under eken vid Ofra, på den mark som tillhörde Abiezeriten Joas. Där höll Joas son Gideon på att tröska vete i vinpressen, en grop i marken som gav honom skydd för midjaniterna. Herrens ängel visade sig då för honom och sa, du tappre soldat, Herren är med dig. Om Herren verkligen är med oss, varför har då allt det här hänt? Svarade Gideon. Och hur är det då med alla under som våra förfäder har talat med oss om? Som till exempel när Gud förde ut dem ur Egypten. Nej, nu har Herren alldeles lämnat oss och han låter midjaniterna göra slut på oss. Då vände sig Herren till honom och sa, jag ska göra dig stark. Gå och rädda Israel undan midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig. Men hur ska jag kunna rädda Israel? Svarade Gideon. Min familj är den fattigaste i hela Manasses stam och jag själv är den i familjen man sist skulle tänka på för ett sådant uppdrag. Men jag, Herren, ska vara med dig, svarade Herren. Du kommer att besegra midjaniterna snabbt och lätt. Om det verkligen är sant att du tänker hjälpa mig på det sättet, svarade Gideon, så bli inte arg på mig om jag ber dig göra ett under för att bevisa det. Bevisa att det verkligen är Herren som talar med mig. Men stanna kvar här så ska jag gå och hämta en gåva åt dig. Jag ska stanna här tills du kommer tillbaka, svarade ängeln. Gideon skyndade sig då hem och stekte en killing och bakade ojäst bröd av en hel säck mjöl. Sedan lade han köttet i en korg och hällde spadet i ett kärl och bar fram det till Herrens ängel som satt kvar vid eken. Lägg brödet och köttet där på berghällen och häll över spadet, sa ängeln till honom. När Gideon gjort som han blivit tillsagd, rörde ängeln vid köttet och brödet med spetsen av sin stav och plötsligt slog det upp eld ur berget och köttet och brödet brann upp. Samtidigt försvann ängeln. När Gideon förstod att det verkligen varit Herrens ängel som talat med honom, utropade han, vad ska jag ta mig till, Herre? För jag har ju sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Du behöver inte vara rädd, sa Herren till honom. Du ska inte dö. Och Gideon byggde upp ett altare där och kallade det Herren är frid. Altaret finns fortfarande kvar i staden Ofra. På natten sa Herren till Gideon att ta den andra i ordningen av faderns tjurar, den som var 7 år gammal, föra fram den till familjens balsaltare, riva ner altaret och hugga sönder aseran, avguden som var av trä och som stod bredvid. Byt ut det mot ett altare åt Herren, din Gud. Du ska bygga det uppe på kullen. Offra sedan tjuren som ett brännoffer till Herren och använd virket från avguden som ved på altaret. Gideon tog med sig 10 av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt. Men han gjorde det på natten, för han var rädd att bli upptäckt av de övriga familjemedlemmarna och folket i staden. Han visste nämligen vad som skulle hända om de kom på honom. Tidigt följande morgon var det några som fick se att Baalsaltaret var nerrivet, att avguden var borta och att ett nytt altare hade byggts upp på vilket det fanns rester av ett offer. Vem har gjort det här? Frågade man varandra. Till slut kom det fram att det var Gideon, Joas son, som var den skyldige. För hit din son, ropade de till Joas. Han måste dö. Han har rivit ner Baalsaltaret och huggit sönder aseran som stod intill. Men Joas gav folket svar på tal. Behöver Baal verkligen er hjälp? Vilken förolämpning mot en gud. Det är istället ni som borde dö därför att ni förolämpar Baal. Om Baal är en verklig gud, låt honom då sköta det här och själv straffa den som rivit ner hans altare. Från den dagen kallades Gideon för Jerubbaal, som betyder låt Baal hämnas. Strax därefter förenade sig midjaniterna, amalekiterna och folk österifrån till strid mot Israel. De gick över floden Jordan och slog läger i Israels dal. Då kom Herrens ande över Gideon. Han blåste en trumpetsignal som kallade alla män till strid. Abiesriterna kom och följde honom. Han sände också budbärare till Manasse, Aser, Zebulon och Naftali och uppmanade dem att gå med i striden. Alla följde hans uppmaning. Då sa Gideon till Gud: om du tänker använda mig för att rädda Israel som du har lovat, bevisa det då genom att låta den ull jag lägger ut på tröskplatsen ikväll vara våt i morgonbitti. Men låt marken förbli torr. Då vet jag att du tänker hjälpa mig. Och just så blev det. När Gideon kom till tröskplatsen nästa morgon och kramade ur ullen fick han en hel skål full med vatten. Då sa Gideon till Herren: bli inte arg på mig, men låt mig få göra ett försök till. Den här gången ska ullen förbli torr medan marken runt omkring är våt. Herren gjorde det som Gideon hade önskat. Den natten förblev ullen torr medan marken runt omkring var täckt av dagg. Kapitel 7. Tidigt nästa morgon slog Gideon, eller Jerubbaal som han nu också kallades, och hans armé läger vid Harodskällan. Midjaniternas läger låg norr om dem nere i dalen, vid foten av Morehöjden. Då sa Herren till Gideon: ni är alldeles för många. Jag kan inte låta er allesammans strida mot midjaniterna. För då kommer Israels folk att skryta och säga: vi var tillräckligt många för att klara det själva. Skicka därför hem alla som är rädda och oroliga. 22 000 man vände då hem igen och 10 000 blev kvar beredda till strid. Det är fortfarande för många, sa Herren till Gideon. För ner dem till källan så ska jag visa dig vilka du ska använda i striden och vilka som ska återvända hem. Gideon samlade dem alltså nere vid vattnet och där sa Herren till honom: dela nu upp männen i 2 grupper. I en grupp ska du placera alla de som med handen för upp vattnet till munnen och slickar det i sig som en hund. I den andra gruppen placerar du alla som går ner på sina knän och dricker med munnen ner i vattnet. Det var bara 300 man som drack ur handen. Alla de övriga föll på knä och drack. Jag ska besegra midjaniterna med dessa 300, sa Herren till Gideon. Skicka hem alla de andra. När Gideon hade samlat ihop alla de lerkärl och trumpeter som männen haft med sig skickade han hem dem. På natten sa Herren till Gideon: bryt upp nu. Ta med dig dina soldater och anfall midjaniterna, för nu ska jag låta dig besegra dem. Men om du är rädd och tvekar ska du först gå ner till deras läger med din tjänare Pura och lyssna till vad de säger om er. Du kommer att bli mycket uppmuntrad av vad du får höra. Gideon tog alltså med sig Pura och i mörkret smög de fram till utkanten av lägret nere i dalen, där fienden höll till. De uppfyllde dalen som gräshoppor och det var lika omöjligt att räkna deras kameler som sanden på havsstranden. Gideon kröp fram till ett av tälten, just som en man hade vaknat upp ur en dröm och höll på att berätta den för sina kamrater. Jag hade en sån märklig dröm, sa han. Jag såg en väldig brödkaka som rullade in i lägret. Den rullade fram mot vårt tält så att det slogs omkull och blev liggande. Din dröm kan bara betyda en sak, sa en av de andra soldaterna. Gideon, Joas son, israeliten, kommer att anfalla och besegra oss alla. När Gideon hörde om drömmen och dess uttydning kunde han inte annat än tacka Gud. Han återvände till sina män och ropade: "Gör er genast i ordning, för Herren tänker låta er besegra midjaniterna." Han delade upp de 300 männen i tre grupper och gav varje man en trumpet och en lerkruka med en fackla i. Sedan avslöjade han sin plan. "När vi kommer till de första vakterna vid förposten ska ni göra som jag gör. Så snart jag och männen i min grupp blåser i trumpeterna ska ni också blåsa era trumpeter från alla håll runt lägret och sedan ropa: för Herren och för Gideon." Gideon och hans 100 män nådde lägrets utkant strax efter vaktavlösningen vid midnatt. Plötsligt blåste de i sina trumpeter och slog sönder lerkrukorna så att facklorna kunde sprida sitt sken. Då gjorde de två andra grupperna likadant. De blåste i trumpeterna som de höll i höger hand medan de lyfte upp facklorna med den vänstra och ropade: för Herren och för Gideon. Sedan stod de där bara och såg på medan den väldiga fiendearmén sprang fram och tillbaka i panik och sedan flydde. I den förvirring som uppstod lät Herren dem börja slåss mot varandra överallt i hela lägret. De flydde ända bort till Bet Hasitta, nära Serera och förbi Tabbat, till stranden vid Abel Meola. Gideon sände då bud till trupperna Naftali, Aser och Manasse med order att förfölja de flyende. Gideon skickade också ut budbärare över hela Efraims bergsbygd med order att besätta övergångsställena vid Jordan ända upp till Betbara för att hindra midjaniterna att ta sig över. Oreb och Zeeb, midjaniternas två generaler, blev tillfångatagna. Oreb dödades vid en klippa som nu bär hans namn och Zeeb blev dödad vid det som numera kallas Zeebs vinpress. Och israeliterna tog med sig Orebs och Zeebs huvuden över Jordan och gav dem till Gideon. Kapitel 8. Men ledarna för Efraims stam var arga och besvikna på Gideon. "Varför skickade du inte bud på oss när du gav dig iväg för att strida mot midjaniterna?" frågade de. Gideon svarade: "Gud lät er ta de midjanitiska generalerna Oreb och Zeeb till fånga. Vad har jag gjort som kan jämföras med det? Det som ni gjorde i stridens slutskede är mycket mer betydelsefullt än vad vi gjorde i början." Med dessa ord lyckades Gideon få ledarna att lugna sig. Gideon gick nu över Jordan med sina 300 män. Trots att alla var mycket trötta förföljde de fortfarande fienden. Han bad de styrande i Sukkot om proviant för männen. "Vi har blivit trötta av att förfölja Zeba och Salmunna, midjaniternas kungar", förklarade de. "Ni har ju inte tagit dem till fånga än", svarade ledarna i Sukkot. "Om vi nu ger er mat och ni sedan misslyckas, kommer de tillbaka och dödar oss." Då varnade Gideon dem: "När Herren låtit oss få tag i dem ska jag komma tillbaka och slita sönder er med törnen och tistlar från öknen." Därefter drog han upp till Penuel och bad att få mat där, men han fick samma svar. Han sa då: "När jag återvänder i triumf ska jag riva ner detta torn." Just då befann sig kung Zeeba och kung Salmunna i Karkor med de 15 000 man som återstod av armén. Detta var allt som fanns kvar av midjaniternas allierade arméer från östen. Över 120 000 man hade redan dödats. Då gick Gideon runt om på karavanvägen öster om Noba och Jogbena och överraskade den midjanitiska armén med ett anfall. De båda kungarna flydde, men Gideon förföljde dem och tog dem till fånga och utplånade hela hären. När Gideon senare återvände från striden genom Herespasset fick han tag i en ung man från Sukkot. Gideon krävde att han skulle skriva ner namnen på alla de 77 ledarna i staden. När Gideon kom till Sukkot sa han: "Ni hånade mig och trodde inte att jag skulle kunna ta Zeeba och Salmunna till fånga. Och ni vägrade ge oss mat när vi var trötta och hungriga. Men nu är Zeeba och Salmunna här." Han grep ledarna i staden och dödade dem sedan med törnen och tistlar. Han rev också ner tornet i staden Penuel och dödade styresmännen där. Sedan frågade Gideon Zeeba och Salmunna: "De män ni dödade vid Tabor, hur såg de ut?" De svarade: "De var klädda precis som du, som kungasöner." "Det måste ha varit mina bröder", utropade Gideon. "Jag lovar er att om ni hade låtit dem leva skulle jag inte döda er." Sedan vände han sig till sin äldste son Jeter och uppmanade honom att döda dem. Men pojken var bara barnet och vågade inte. Då sa Zeeba och Salmunna till Gideon: "Du kan göra det själv. Vi vill hellre bli dödade av en man." Då dödade Gideon dem och tog de prydnader som hängde kring deras kamelers halsar. Israels män vädjade till Gideon: "Bli vår kung nu. Du och dina söner och alla dina efterkommande ska härska över oss, för du har räddat oss från Midjan." "Jag ska inte bli er kung, och inte min son heller", svarade Gideon. "Herren är er kung. Men jag har en önskan. Ge mig ett örhänge var av det ni samlat från era fallna motståndare." Midjaniterna var ismaeliter, och de brukade ha guldringar i öronen. "Det ska vi gärna göra", svarade de, och bredde ut ett tygstycke. Där lade var och en ett örhänge från bytet. Den sammanlagda vikten blev 1700 siklar, nästan 20 kilo. Till detta kom värdet av halsprydnaderna, de kungliga kläderna och kamelernas halskedjor. Gideon gjorde en efod av guldet och satte upp den i sin hemstad Ofra, men alla i Israel började snart tillbe den. Därför blev den till olycka för Gideon och hans familj. Så gick det alltså till när Midjan blev kuvat av Israel. Midjan reste sig aldrig mer och Israel hade fred i 40 år under återstoden av Gideons livstid. Han återvände hem efter kriget och fick inte mindre än 70 söner, för han skaffade sig många hustrur. Han hade också en bihustru i Sikem som födde honom sonen Abimelek. Gideon dog vid hög ålder och man begravde honom i familjegraven i Ofra i det abesritiska landet. Men så snart Gideon var död började israeliterna tillbe avgudarna Baal och Baal-Berit. De räknade inte längre Herren som sin gud, fastän han hade räddat dem från alla deras fiender runt omkring dem. Inte heller visade de någon vänlighet mot Gideons familj, trots allt som han hade gjort för dem. Kapitel 9. En dag gick Gideons son Abimelek till Sikem för att tala med sina morbröder. "Gå och fråga Sikems ledare om de hellre vill ha 70 kungar, Gideons 70 söner, än en enda, det vill säga jag, som är av ert eget kött och blod", sa han till dem. Hans morbröder gick då till de ledande männen i staden och la fram Abimeleks förslag. De ansåg att eftersom hans mor var från deras egen stad så kunde de acceptera honom. De gav honom pengar som offrats i Baal-Berits tempel och för dem anställde han en del löst folk. Äventyrare som var beredda att göra allt vad han bad om. Han tog dem med sig till sin fars hus i Ofra och där dödade de alla hans 70 halvbröder utom en, Jotam, den yngste av dem alla, som lyckades fly och gömma sig. Därefter samlades alla invånare i Sikem och Millo och utropade Abimelek till kung under eken invid tornet i Sikem. När Jotam hörde detta ställde han sig högst upp på berget Gerizim och ropade till Sikems män: "Om ni vill få Guds välsignelse ska ni lyssna till mig. En gång beslutade träden att välja en kung. Först frågade de olivträdet, men det svarade nej och sa: skulle jag sluta att ge olivolja, som är en välsignelse för både Gud och människor, för att stå och svaja över de andra träden? Då vände de sig till fikonträdet: kan inte du bli vår kung? Men fikonträdet vägrade också. Skulle jag sluta att bära julig frukt bara för att lyfta mitt huvud över de andra träden? Då tillfrågades vinstocken: kan inte du regera över oss? Men vinstocken svarade: skulle jag sluta att ge vin som gläder både Gud och människor bara för att bli mäktigare än alla de andra träden? Då vände de sig slutligen till törnbusken: du kan väl bli vår kung, bad de. Då svarade törnbusken: om det verkligen är sant att ni vill ha mig till kung, så kom då och böj er i skuggan av mig. Om ni inte gör det ska eld komma ut ur mig och bränna ner de stora cedrarna i Libanon. Tänk därför efter om ni har handlat rätt när ni har utropat Abimelek till kung. Är det rätt mot Gideon och alla hans ättlingar? Min far stred för er och riskerade livet för att befria er från midjaniterna, men ändå har ni gjort uppror mot honom och avrättat hans 70 söner på en och samma sten. Och nu har ni utropat hans slavinnas son, Abimelek, till er kung, därför att han är släkt med er. Om ni har handlat rätt mot Gideon och hans familj, då ska ni och Abimelek få en lycklig tid tillsammans. Men om ni handlat orätt mot Gideon, då ska Abimelek med eld döda invånarna i Sikem och Millo, och de i sin tur ska döda Abimelek. Jotam flydde och bosatte sig i Ber. Han var rädd för sin bror Abimelek. 3 år senare lät Gud fiendskap uppstå mellan Abimelek och invånarna i Sikem, som gjorde uppror mot honom. Detta var straffet som Abimelek och folket fick för att de tillsammans hade dödat Gideons 70 söner. Sikems män lade sig i bakhåll för handelskaravanerna för att råna dem och därigenom beröva Abimelek hans inkomster från dessa och skada hans rykte. Men någon varnade Abimelek för deras sammansvärjning. Samtidigt flyttade Gal, Ebeds son, in i Sikem tillsammans med sina bröder. Ebed blev snart en av de ledande i staden. Under skördefesten samlades man i avgudatemplet. Vinet flödade och alla började uttala förbannelser över Abimelek. Vem är egentligen Abimelek? Frågade Gal. Och varför ska han vara vår kung? Varför ska vi vara hans tjänare? Han och hans vän Sebul borde vara våra tjänare. Nej, ner med Abimelek. Låt mig bli kung över er så ska ni snart se hur det går för Abimelek. Säg till honom, samla ihop en armé och kom och strid mot mig. Men när kung Sebul, borgmästare i staden, fick höra vad Gal hade sagt blev han rasande. Han sände i hemlighet ett meddelande till Abimelek och lät honom veta vad som höll på att hända. Gals, Ebeds son och hans släktingar har flyttat till Sikem och nu försöker de få hela staden att göra uppror. Kom med dina män ikväll, göm er på fälten och storma sedan staden i gryningen. När Gal och hans män kommer ut för att strida mot dig kan du göra vad du vill med dem. Abimelek och hans män delade upp sig i fyra grupper och drog på kvällen ner mot staden och omringade den. På morgonen när Gal stod i stadsporten och diskuterade med de lokala ledarna började Abimelek och hans män tåga mot staden. När Gal såg dem ropade han till Sebul, titta upp mot berget där. Ser du inte att det kommer folk där uppifrån? Nej, svarade Sebul, det är bara skuggor av morgonsolen. Jo, titta där. Jag är säker på att det är folk som kommer mot oss, fortsatte Gal. Och titta där, det kommer andra på vägen förbi teckentydareken. Då vände sig Sebul triumferande mot honom. Hur är det nu med alla dina stora ord, frågade han. Vem var det som sa? Vem är egentligen Abimelek? Och varför skulle han vara vår kung? Mannen du hånade och förbannade står utanför stadsporten. Gå ut och strid med honom. Gal drog då ut i strid med männen från Sikem. De blev besegrade av Abimelek som drev dem tillbaka och de låg sårade och döda ända fram till stadsporten. Abimelek bodde sedan kvar i Aruma, men Sebul drev ut Gal och alla hans släktingar ur staden och lät dem inte längre bo där. Dagen därpå gick folket i Sikem ut på fälten för att arbeta. Någon hade förvarnat Abimelek om detta och han lade sig i bakhåll med sina män som han delat upp i tre grupper. När männen från staden kom ut rusade de fram från sina gömställen och gick till attack. Abimelek och hans grupp stormade fram mot stadsporten och hindrade på så sätt männen från Sikem att komma in i staden igen, medan de andra två grupperna dödade de som var på fälten. Slakten pågick hela dagen. Till sist hade Abimelek intagit hela staden. Han jämnade den med marken, dödade alla som bodde där och strödde salt över platsen. I grannstaden Migdal såg man vad som hände och tog sin tillflykt till fästningen vid Baal-Berits tempel. När Abimelek fick veta detta tog han sina trupper med sig upp på berget Salmon. Där tog han en yxa, högg av grenar från träden och lade dem på sina axlar. Skynda er nu och gör precis som jag, sa han till sina män. Då högg också de av varsin gren och följde efter Abimelek till staden. Där staplade de upp veden mot muren och tände på. Alla där inne dog, över 1000 personer. Därefter anföll Abimelek staden Thebes och intog den. I själva centrum av staden fanns ett mycket starkt torn. Dit flydde befolkningen, blockerade ingången och klättrade upp på taket för att se vad som skulle hända. Medan Abimelek förberedde sig för att bränna tornet var en kvinna på taket som kastade ner en kvarnsten. Den träffade Abimelek i huvudet. Döda mig, ropade den skadade Abimelek till sin unge vapendragare. Ingen ska få säga att en kvinna dödade Abimelek. Den unge mannen genomborrade då Abimelek med sitt svärd och dödade honom. Och när hans män såg att han var död skingrades de och gick hem igen, var och en till sitt. På detta sätt straffade Gud både Abimelek och männen i Sikem för att de hade dödat Gideons 70 söner. Jotams förbannelse gick alltså i uppfyllelse. Kapitel 10. Efter Abimelek blev Tola, Puas son och Dodos sonson, domare i Israel. Han kom från Isaskars stam, men var bosatt i staden Samir i Efraims bergslandskap. Under 23 år var han Israels domare. När han dog begravde man honom i Samir. Han efterträddes av Jair, som var domare i 22 år. Hans 30 söner brukade rida omkring på åsnor. De härskade över 30 städer i Gilead, som än idag kallas Jairs städer. När Jair dog begravdes han i Kamon. Israels folk lämnade på nytt Herren och tillbad hednagudarna Balerna och Astarterna och även de gudar som dyrkades i Syrien och Sidon och av Moab, Ammon och Filisteerna. De upphörde helt med att tillbe Herren. Då flammade Herrens vrede upp mot Israel. Han tillät Filisteerna och Ammoniterna att plåga dem och de anföll Israels folk öster om floden Jordan i Gilead. Ammoniterna gick också över Jordan för att anfalla de områden som tillhörde Judas, Benjamins och Efraims stammar. Under 18 år plågades Israels folk svårt. Men slutligen vände de sig på nytt till Herren och bad honom om räddning. Vi har syndat mot dig och övergett dig, som är vår Gud, för att tillbe avgudar, bekände de. Men Herren varnade dem. Har inte jag räddat er från egyptierna, amoréerna, Ammons barn och filisteerna, sidonierna, amalekiterna och maoniterna? Har det funnits något tillfälle då ni ropat till mig om hjälp och jag inte har räddat er? Ändå fortsätter ni att överge mig för att tillbe andra gudar. Därför tänker jag inte hjälpa er mer. Gå och ropa till era nya gudar. Låt dem hjälpa er nu. Men de fortsatte att vädja till honom. Vi har syndat. Straffa oss på det sätt du anser vara bäst, men hjälp oss än en gång mot våra fiender. Sedan förstörde de avgudarna de hade tillbett och tjänade istället bara Herren. Och Herren kunde inte längre stå ut med att se deras elände. Samtidigt drog sig Ammons armé samman i Gilead och förberedde ett anfall mot Israels armé vid Mispa. Men ledarna i Gilead frågade varandra, vem vill bli vår anförare i striden mot Ammons barn? Kapitel 11. Jefta var en mycket tapper stridsman från Gilead. Hans far, som hette Gilead, hade många söner med sin hustru. Men Jeftas mor var prostituerad. Och när Jeftas halvbröder växte upp drev de ut honom ur landet. Du är ju son till en hora, sa de. Därför ska du inte heller ärva vår far. Jefta fick fly från hemmet och bosatte sig i landet Tob. Snart slöt sig en grupp äventyrare till honom. En tid senare började ammoniterna sitt krig mot Israel. Ledarna i Gilead skickade då bud efter Jefta och bad honom komma och anföra armén mot ammoniterna. Men Jefta sa till dem, ni hatar mig och har kört bort mig från mitt barndomshem. Varför kommer ni till mig nu när ni har råkat i svårigheter? Därför att vi behöver dig, svarade de. Om du vill leda oss mot ammoniterna ska vi göra dig till hövding i Gilead. Verkligen, utropade Jefta. Och hur ska jag veta att ni menar allvar? Vi svär på det, svarade de. Vi lovade inför Herren. Jefta accepterade deras erbjudande och blev deras befälhavare. Avtalet ingicks inför Herren i Mispa, där allt folket hade samlats. Sedan sände Jefta bud till kungen i Ammon och bad att få veta varför Israel hade blivit anfallet. Kungen svarade att landet tillhörde Ammons barn. Det hade stulits från dem, sa han, när israeliterna kom från Egypten. Hela området från Arnon ända till Jabbok och till Jordan var hans, påstod han, och bad att få tillbaka det utan strid. Jefta svarade, Israel stal inte landet. När Israels folk kom till Kades på sin väg från Egypten, sedan de gått över Röda havet, sände de bud till kungen i Edom och bad om tillåtelse att passera genom hans land, men han avvisade dem. Då bad de kungen i Moab om samma sak. Men de blev avvisade där också och stannade i Kades. Slutligen gick de runt Edom och Moab genom öknen och vandrade ut med den östra gränsen tills de kom bortom Moabs land vid floden Arnon. Men de gick aldrig genom Moabs land. Då sände israeliterna bud till amoréernas kung Sihon som bodde i Hesbon och bad om tillåtelse att få gå igenom hans land för att komma till sin bestämmelseort. Men kung Sihon litade inte på Israel, så han mobiliserade sin armé vid Jahas och anföll dem. Då hjälpte oss Herren, vår Gud, att besegra Sihon och allt hans folk, och på så sätt övertog Israel allt ert land från floden Arnon till Jabbok och från öknen till Jordan. Ni måste därför inse att det var Herren, Israels Gud, som tog landet från amoréerna och gav det till Israel. Varför skulle vi då lämna tillbaka det till er? Ni behåller ju vad er gud Kemos ger er. och vi kommer att behålla allt som Herren vår Gud ger oss. Och vem tror du egentligen att du är? Är du för mer än Balak, Sippors son och kung i Moab? Försökte han ta tillbaka sitt land när Israel besegrat honom? Nej, det vågar han inte. Men nu, efter 300 år, kommer ni med detta. Israel har bott här hela tiden, utspridda över hela landet från Hesbon till Aroer och ut med floden Arnon. Varför har ni inte tidigare försökt att ta det tillbaka? Nej, jag har inte syndat mot dig, utan det är du som har gjort fel genom att dra ut i strid mot mig. Men Herren, domaren, ska snart visa vem som har rätt, Israel eller Ammon. Men kungen i Ammon tog ingen hänsyn till vad Jefta hade sagt. Då kom Herrens ande över Jefta, och han förde sin armé genom Gilead och Manasse och förbi Mispa Gilead och anföll Ammons armé. Och Jefta gav ett löfte inför Herren, att om han hjälpte Israel att besegra Ammons barn skulle det som först mötte honom när han kom hem offras som ett brännoffer inför Herren. Jefta drog sedan ut med sin armé mot ammoniterna, och Herren gav honom seger. Ammoniterna led ett mycket stort nederlag och förlorade 20 städer från Aroer till Minnit, och dessutom området ända fram till Abel Keramim. På så sätt blev Ammons barn kuvad av Israels barn. När Jefta återvände hem sprang hans dotter, hans enda barn, ut för att möta honom. Hon slog på en tamburin och dansade av lycka, men när han fick se henne rev han sönder sina kläder i förtvivlan. Ve mig, min dotter, ropade han. Du får mig att sjunka genom jorden. Jag har gett ett löfte till Herren och det kan jag inte ta tillbaka. Pappa, sa flickan, du måste göra det som du har lovat Herren, vad det än är, för han har låtit dig vinna en väldig seger över dina fiender ammoniterna. Men låt mig först gå upp till bergen tillsammans med mina väninnor för att under 2 månader gråta över att jag aldrig blir gift. Ja, svarade han, du får gå. Hon gick alltså med sina väninnor upp till bergen för att under 2 månader gråta över sitt öde. Därefter återvände hon till sin far som gjorde med henne vad han hade lovat Herren. Hon hade aldrig legat med någon man. Efter detta blev det en sed i Israel att de unga flickorna under 4 dagar varje år gick bort för att gråta över det öde som drabbat Jeftas dotter. Kapitel 12. Männen i Efraims stam samlades vid Safon och hotade Jefta. Varför bad du inte oss vara med i striden mot Ammon? Som straff tänker vi bränna ner ditt hus och även dig. Jag frågade er, men ni vägrade komma, svarade Jefta. Ni svek oss just när ni var i stort behov av hjälp. Själv riskerade jag mitt liv och drog ut i strid utan er, och Herren hjälpte mig att besegra fienden. Vad ger det er för rätt att börja strida mot oss? Jefta blev förargad över glåporden från Efraims män. De påstod nämligen att männen i Gilead var avskummet från Efraim och Manasse. Jefta mobiliserade därför sin armé och gick till anfall mot Efraim. Han besatte vadställarna över Jordan bakom Efraims armé, och varje gång en överlevande från Efraim försökte komma över floden blev han förhörd. Tillhör du Efraims stam? Frågade männen från Gilead. Den som nekade till detta uppmanades att säga Shibole. Om det då istället blev Sibole istället för Shibole dödades han omedelbart. På så sätt fick 42 000 efraimiter sätta livet till. Jefta var Israels domare i 6 år. Och när han dog begravde man honom i en av Gileads städer. Nästa domare hette Ibsan och bodde i Betlehem. Han hade 30 söner och 30 döttrar. Han gifte bort sina döttrar med män utanför sin släkt och skaffade också 30 flickor som hustrur åt sina söner. I 7 år var han domare i Israel innan han dog och blev begravd i Betlehem. Efter honom blev Elon från Sebulon domare i 10 år. Efter sin död begravdes han i Ajalon i Sebulon. Nästa domare hette Abdon från Pirgaton. Han var son till Hillel och hade 40 söner och 30 sonsöner som alla red på åsnor. I 8 år var han domare i Israel. Sedan dog han och begravdes i Pirgaton, Efraims land, i Amalekiternas bergsbygd. Kapitel 13. Men än en gång syndade Israel genom att tillbe andra gudar. Herren lät då filisterna besegra dem och hålla dem kuvade i 40 år. En man från Sorja som hette Manoa och tillhörde Dans stam hade en hustru som inte kunde få barn. Herrens ängel visade sig för henne och sa, du har varit barnlös länge, men snart ska du få en son. Drick inte vin eller starka drycker och ät inte mat som är oren. Håret på din son får aldrig klippas, för han ska vara en nazir, en särskild Guds tjänare, ända från sin födelse, och han ska börja Israels befrielsekamp mot filisterna. Kvinnan berättade detta för sin man. En man från Gud visade sig för mig, sa hon. Jag tror att han var Herrens ängel, för han var fruktansvärd att se på. Jag frågade inte varifrån han kom, och han sa inte heller sitt namn. Däremot sa han till mig, du ska få en son. Han sa också att jag inte skulle dricka vin eller starka drycker och inte heller äta oren mat, för barnet ska bli en nazir. Gud har gett honom en särskild uppgift från hans födelse ända till hans död. Manoa bad då till Herren, låt denne man från Gud komma tillbaka och lära oss hur vi ska göra med barnet som du tänker ge oss. Herren svarade på hans bön, och Guds ängel visade sig än en gång för Manoas hustru, som då var ute på fältet. Men också denna gång var hon ensam, och Manoa fanns inte i närheten. Hon skyndade sig därför att få tag på sin make och sa till honom, mannen är här igen. Manoa följde då med henne och frågade mannen, är du samma man som talade med henne häromdagen? Ja, det är jag, svarade han. Kan du undervisa oss om hur vi ska fostra barnet sedan det har fötts? Frågade Manoa honom. Ängeln svarade, var noga med att din hustru följer allt jag har sagt henne. Hon får inte äta druvor eller dricka vin och starka drycker och inte äta något orent. Stanna kvar så vi får bjuda dig på någonting att äta, sa Manoa till ängeln. Ja, jag stannar gärna, svarade ängeln, men jag ska inte ha någonting att äta. Om du absolut vill ge mig något så bär fram ett offer till Herren. Manoa hade ännu inte förstått att det var Herrens ängel. Därför frågade han, jag vill veta vad du heter. För när allt detta inträffar och barnet är fött vill jag gärna tala om för alla att det var du som förutsade det. Fråga inte efter mitt namn, för det är allt för stort och omöjligt att förstå, svarade ängeln. Då tog Manoa en ung killing och mjöl till spisoffer och offrade det till Herren. Då hände något högst märkligt. När lågorna från offret på klippan slog upp mot skyn for Herrens ängel upp i lågan från altaret och försvann mitt framför deras ögon. Då föll Manoa och hans fru ner med sina ansikten mot jorden. Detta var det sista de såg av ängeln och Manoa förstod äntligen vem det var som hade besökt dem. Vi kommer att dö, ropade Manoa till sin fru. Vi har sett Gud. Men hon svarade, om Herren hade tänkt döda oss skulle han inte ha tagit emot brännoffret och han skulle inte heller ha uppenbarat sig för oss och berättat dessa underbara nyheter eller gjort dessa under. Barnet som hon födde fick namnet Simson och Herren välsignade honom när han växte upp. Och Herrens ande började verka på honom en dag när han besökte Dans armé som slagit läger mellan Soria och Estaol. Kapitel 14. En dag när Simson var i Timna fäste han sig vid en ung filisteisk flicka. När han kom hem lät han sina föräldrar förstå att han ville gifta sig med henne. Men de hade invändningar att komma med. Varför gifter du dig inte med en judisk flicka, frågade de. Varför måste du skaffa dig en hustru bland dessa hedniska filister? Finns det inte en enda flicka i Israel som du skulle kunna gifta dig med? Men Simson sa till sin far, det är henne jag vill ha. Låt mig få henne. Hans föräldrar förstod inte att Herren låg bakom denna önskan. Herren höll på att lägga ut en fälla för filisterna som då härskade över Israel. När Simson och hans föräldrar var på väg till Timna anföll ett ungt lejon honom vid vingårdarna i utkanten av staden. Men just då kom Herrens ande starkt över honom. Han hade inget vapen, så han slet isär lejonets käkar så lätt som om det hade varit en killing. Men han nämnde ingenting om detta för sina föräldrar. När han sedan kom till Timna och träffade flickan blev han mycket förtjust i henne. När han en tid senare återvände dit för att gifta sig med henne, vek han av från vägen för att se på det döda lejonet. Han fann då att en bisvärm hade slagit sig ner i den döda kroppen. Och där fanns också honung. Han tog lite av honungen och åt medan han vandrade vidare. Och han lät också sina föräldrar smaka, men han talade inte om för dem var han hade fått tag i den. Medan hans far gick för att träffa bruden ställde Simson till med en fest för 30 unga män i staden, för det var sed att göra så. När Simson plötsligt frågade om de ville höra en gåta blev de genast nyfikna. Om ni kan gissa gåtan under de här 7 bröllopsdagarna så ska jag ge var och en av er en fin linneskjorta och en högtidsdräkt, sa han. Men om ni inte kan gissa rätt måste ni ge mig samma sak. De gick med på hans förslag och sa ivrigt, kan vi få höra din gåta nu? Då sa Simson, mat kom från storätaren och det som var sött från den starke. Efter 3 dagar hade de ännu inte kommit på lösningen. På den 4:e dagen sa de till bruden, ge oss svaret på den här gåtan, annars ska vi bränna upp både dig och din fars hus. Vi blev väl inte inbjudna till den här festen för att bli alldeles ruinerade. Då brast hon i gråt inför Simson och sa: Du älskar mig inte alls. Du hatar mig, för du har gett mitt folk en gåta, men du har inte talat om svaret för mig. Jag har inte talat om det ens för mina föräldrar. Varför skulle jag då tala om det för dig, svarade han. Då fortsatte hon att gråta varje gång och var tillsammans med honom under hela den återstående tiden av bröllopet. Till slut på den sjunde dagen gav han upp och avslöjade lösningen för henne. Hon gav den då naturligtvis till de unga männen, och före solnedgången den sjunde dagen fick Simson deras svar. Vad är sötare än honung, sa de, och vad är starkare än ett lejon? Om ni inte hade plöjt med min kviga skulle ni inte funnit svaret på min gåta, svarade han. Då kom Herrens ande över honom och han gick till Askelon. Där dödade han 30 män, tog deras kläder och gav dem till de unga männen som hade svarat rätt på gåtan. Men han var mycket förargad och övergav sin hustru och återvände hem till sina föräldrar. Hans övergivna hustru gifte sig istället med den av de 30 unga männen som stått honom närmast. Kapitel 15. Lite senare under veteskörden tog Simson med sig en killing och gick för att besöka sin hustru. Men hennes far ville inte släppa in honom till henne. Jag trodde att du hatade henne, förklarade han. Därför lät jag henne gifta sig med din vän. Men hör här, hon har en syster som ser ännu bättre ut. Henne kan du istället gifta dig med. Då blev Simson rasande och röt. Nu har jag verkligen anledning att göra upp med er filister. Han fångade 300 rävar, band ihop dem i svansarna två och två och band fast en fackla mellan varje par. Så tände han facklorna och släppte rävarna lösa bland filisternas sädesfält. Fälten brändes ner fullständigt tillsammans med kärvar och sädesskylar, och även vingårdar och olivplanteringar förstördes. När filisterna frågade vem som hade gjort allt detta blev svaret: Simson. Han har gjort det därför att hans svärfar gett hans hustru till en annan. Filisterna tog då flickan och hennes far och brände dem levande. Därför att ni bär er åt så ska jag hämnas, sa Simson till dem. Och han anföll dem ursinnigt och dödade många. Sedan lämnade han dem och bosatte sig i en grotta vid Etam. Filisterna sände i sin tur ett stort uppbåd till Juda och de slog läger runt Lehi. Varför har ni kommit hit? Frågade de männen i Juda. För att ta Simson till fånga och göra med honom vad han har gjort mot oss, svarade de. 3000 män från Juda marscherade då ner till Simson, där han bodde i grottan vid Etam. Vad är det du har gjort? Frågade de honom. Vet du inte att det är filisterna som råder över oss? Men Simson svarade: Jag betalade bara tillbaka för vad de gjort mot mig. Vi har kommit hit för att ta dig till fånga och föra dig till filisterna, sa männen till honom. Men ni måste lova att inte döda mig, sa Simson. Ja, svarade de. Det lovar vi. De band honom så med två nya rep och tog honom med sig. När de kom till Lehi och filisterna fick syn på honom ropade de av glädje. Men då kom Herrens ande över Simson och repen som han var bunden med slets av som lintrådar. Sedan tog han upp benet av en åsnas käke som låg där på marken och med detta dödade han 1000 filister. När han kastade ifrån sig åsnekäken sa han: Med en åsnas käke har jag visat att de är åsnor. Med en åsnas käke har jag dödat 1000. Sedan dess har den platsen kallats käkbenshöjden. Men Simson hade blivit väldigt törstig, så han ropade till Gud och sa: Du har låtit Israel uppleva en stor seger idag genom mig. Måste jag nu dö av törst och falla i dessa hedningars händer? Då lät Herren vatten komma fram ur en fördjupning i marken och Simson drack av det och kände sig styrkt. Den platsen kallas därför den bedjande mannens källa och källan finns där än idag. Simson var Israels domare under de följande 20 åren, men filisterna fortsatte att behärska landet. Kapitel 16. En dag gick Simson till filisternas stad Gaza och tillbringade kvällen tillsammans med en prostituerad. Snart spred det sig att han varit synlig i staden, och många av stadens män omringade platsen och låg på lur vid stadsporten för att ta honom till fånga om han försökte ge sig iväg. Imorgon, när det blir tillräckligt ljust, ska vi ta honom och döda honom, tänkte de. Simson stannade kvar hos flickan till midnatt. För att komma ut ur staden lyfte han av stadsportarna med bom och allt, la dem på sina axlar och gick iväg med dem upp till toppen av det berg som ligger mitt emot Hebron. En tid senare blev han kär i en flicka som hette Delilah och bodde vid bäcken Sorek. Filisternas ledare gick då personligen till henne och bad henne ta reda på vad det var som gjorde Simson så stark. De ville veta hur de skulle bära sig åt för att kunna övermanna honom och slå honom i kedjor. Vi fem ska ge dig 1100 siklar silver var om du gör oss den tjänsten, lovade de. Delilah tiggde och bad Simson att berätta sin hemlighet. Tala om för mig varför du är så stark. Hur gör man för att besegra och binda dig? Om man binder mig med 7 sensträngar som inte hunnit torka blir jag lika svag som en vanlig människa, svarade Simson. Delilah berättade detta för de 5 ledarna, som genast gav henne 7 sensträngar. Medan Simson sov band hon honom. Några filister hade gömt sig i ett angränsande rum och så snart hon hade bundit honom ropade hon: Simson, filisterna är här! Men han slet av senorna som om de vore bomullstrådar. Och hans hemlighet hade inte blivit avslöjad. Senare sa Delilah till honom: Du driver med mig och ljuger för mig. Nu måste du tala om för mig hur man kan ta dig till fånga. Jo, sa han, om man binder mig med rep som aldrig varit använda blir jag lika svag som andra människor. När han sov tog Delilah nya rep och band honom med dem. Också denna gång hade några män gömt sig i ett angränsande rum och Delilah ropade: Simson, filisterna har kommit för att ta dig till fånga. Men han slet sönder repen som om de varit spindelnät. Du har lurat mig igen och på nytt ljugit för mig, klagade Delilah. Tala nu om för mig hur man kan fånga dig på riktigt. Väv in mina 7 flätor i din väv, svarade Simson. När han somnat gjorde hon som han sagt och ropade: Filisterna har kommit, Simson. Han vaknade och drog genast loss sitt hår ur vävstolen. Hur kan du säga att du älskar mig på samma gång som du bedrar mig, invände hon. Nu har du ljugit för mig 3 gånger och inte talat om vad det är som gör att du är så stark. Hon tjatade på honom varje dag tills han inte härdade ut längre och till slut avslöjade han hemligheten för henne. Mitt hår har aldrig blivit klippt, sa han. Jag har varit en Guds nasir ända sedan min födelse. Om man rakar av mig håret lämnar styrkan mig och jag blir lika svag som vilken annan människa som helst. Delilah insåg att han äntligen hade sagt henne sanningen och därför skickade hon efter filisternas ledare. Kom en sista gång, för nu har han talat om hur det ligger till, sa hon. De kom och hade med sig pengarna till henne. Delilah tog till att Simson somnade i hennes knä och tillkallade genast en man som skar av honom hans 7 flätor. Hon märkte då att hans styrka lämnade honom. Då ropade hon: Filisterna är här för att ta dig till fånga, Simson. Simson vaknade och tänkte: Jag gör väl som förut, jag skakar mig fri. Men han visste inte att Herren hade lämnat honom. Filisterna tog honom till fånga. De stack ut ögonen på honom och förde honom till Gaza där han blev bunden med kopparkedjor. Han tvingades att mala säd i fängelset, men det dröjde inte länge förrän håret på hans rakade huvud hade växt ut igen. Filisterna ställde till med en stor fest för att fira Simsons tillfångatagande. Folket bar fram offer till guden Dagon och alla var upprymda av glädje över segern. Vår gud har utlämnat vår fiende Simson till oss, ropade de när de såg honom bunden med kedjor. Han som har ödelagt vårt land och dödat så många av oss är nu helt i vårt våld. I sin segeryra bad de att Simson skulle föras ut till dem så att de kunde ha roligt åt honom. Simson fördes då ut ur fängelset och placerades mitt i templet mellan de pelare som höll taket uppe. Simson sa till pojken som ledde honom: Placera mina händer så att jag kan stödja mig på pelarna. Jag vill vila mig mot dem. Templet var då alldeles fullt av folk. Filisternas ledare var också där. Och på taket fanns 3000 personer som alla hade roligt åt Simson. Då bad Simson till Herren och sa: Herre, tänk på mig och ge mig styrka än en gång så jag kan hämnas filisterna för att de har gjort mig blind. Sedan tog han tag i de 2 mittpelarna med all sin kraft. Herre, låt mig dö med filisterna, bad han. Och templet rasade samman över filisternas ledare och allt folket. Och de som dog vid Simsons död var fler till antalet än de han tidigare hade dödat under hela sin livstid. Senare kom hans bröder och släktingar dit för att hämta hans kropp. Simson, som varit domare i Israel i 20 år, begravdes mellan Sorga och Estaol på samma plats där hans far Manoa var begravd. Kapitel 17. I Efraims bergsbygd bodde en man som hette Mika, En dag sa han till sin mor: "När någon stal dina 1100 siklar silver, förbannade du tjuven. Det var faktiskt jag som stal dem." "Gud välsigne dig för att du bekände det", svarade hans mor. När han lämnade tillbaka pengarna till henne tillade hon: "Jag tänker ge Herren pengarna för din räkning. Du ska få en avgudabild överdragen med silver och en gjuten avgud." Hon tog sedan fram 200 siklar och gick till en silversmed som gjorde en smidad avgudabild och en gjuten avgud. Dessa placerade hon i Mikas hus. Mika hade ett avgudatempel med en efod och några husgudar, och han hade avskilt en av sina söner som präst. Vid denna tid fanns det inte någon kung i Israel, utan var och en gjorde som han ville och ansåg vara rätt. En dag kom en ung präst från Betlehem i Juda till trakten av Efraims kullar. Han var ute och letade efter en plats där han kunde bo, och han råkade hamna hos Mika. "Varifrån kommer du?" frågade Mika honom. "Jag är präst och kommer från Betlehem i Juda", svarade han. "Jag är ute och letar efter någonstans att slå mig ner." "Du kan stanna här hos mig och bli min präst", sa Mika. "Jag ska ge dig 10 siklar silver om året, nya kläder varje år och gratis kost och logi." Den unge mannen lät sig övertalas och blev som son i huset. Mika invigde honom som sin personliga präst. "Nu vet jag att Herren verkligen kommer att välsigna mig", utropade Mika, "eftersom jag har en riktig präst som arbetar för mig." Kapitel 18. Det fanns inte någon kung i Israel vid den här tiden. Daniterna försökte fortfarande hitta en plats att slå sig ner på, för de hade ännu inte lyckats driva bort dem som bodde i det land som skulle vara deras. De valde ut 5 tappra män från Sorga och Estaol att spionera på landet där de skulle bo. De representerade varje släkt i stammen. När de kom till Efraims bergsbygd stannade de i Mikas hem över natten. De lade märke till den unge prästens dialekt och tog honom avsides och frågade: "Vad gör du här? Varför har du kommit hit?" Då berättade han för dem om sin överenskommelse med Mika och att han var dennes personliga präst. "Då kan du väl fråga Gud om vår resa kommer att lyckas", bad de honom. "Ja", svarade prästen. "Allt är i sin ordning. Herren kommer att ta hand om er." De 5 männen fortsatte och kom till Lais, där de lade märke till hur trygga alla verkade vara. Människorna där uppträdde precis som de lugna och säkra sidonierna. Dessutom var de rika. De var inte alls beredda på att bli anfallna, utan de levde lugnt och fredligt. Och det fanns ingen stam i grannskapet som var tillräckligt stark för att anfalla dem. De bodde långt från Sidon och hade mycket liten eller ingen kontakt med grannstäderna. De 5 spionerna återvände så småningom till sitt folk i Sorga och Estaol. "Nå, hur var det? Vad säger ni?" frågade man dem. Männen svarade: "Låt oss gå till anfall. Vi har sett landet och det är bara för oss att inta det. Det finns gott om plats och det är en underbar trakt. Folket är inte heller berett på att försvara sig. Kom nu och låt oss gå dit. Det är Gud som gett oss det." 600 beväpnade män ur Dans stam drog ut från Sorga och Estaol. De slog läger vid Kiriat Jearim i Juda, och den platsen kallas än idag för Dans läger. Sedan fortsatte de till Efraims bergsbygd. När de skulle gå förbi Mikas hem berättade de 5 spionerna för de övriga: "Det finns en efod där inne. En del husgudar och många försilvrade avgudar. Det är ju självklart vad vi ska göra." De 5 spionerna gick fram till huset, och medan alla de beväpnade männen stod utanför porten hälsade de på den unge prästen. Sedan gick de fram och lade beslag på avbilderna, efoden och husgudarna. "Vad gör ni?" frågade den unge prästen när han såg dem bära ut avgudabilderna. "Var tyst och följ med oss", sa de. "Bli präst åt oss istället. Är det inte bättre för dig att vara präst åt en hel stam i Israel än åt bara en enda man i hans privata hus?" Den unge prästen blev då mycket glad åt att få följa med dem, och han tog med efoden, husguden och den snidade avgudabilden. De fortsatte sedan sin vandring med barnen, boskapen och de mest värdefulla ägodelarna främst i kolonnen. När de hunnit en bit på väg från Mikas hem kom Mika och hans grannar efter dem och ropade till dem att stanna. "Vad menar du med att förfölja oss på det här sättet?" frågade daniterna. "Vad menar ni med att fråga vad jag vill?" svarade Mika. "Ni har ju tagit med er alla mina avgudabilder och min präst, och jag har ingenting kvar." "Vi vill inte höra ett ord till från dig", svarade männen. annars kan det hända att någon ilsknar till och dödar er allesammans. De fortsatte sin färd, och när Mika såg att han var alldeles för många för att han skulle kunna göra något åt det, vände han om hem. De nådde snart fram till Lais med Mikas präst och avgudar. De dödade det intet ont anade folket och brände sedan ner staden. Ingen kom för att hjälpa invånarna i staden för de bodde alldeles för långt borta från Sidon och de hade inte kontakt med några av sina grannar. Detta utspelades i dalen nära Bet-Rehob. Dans män byggde upp staden igen och bosatte sig där. Staden fick namnet Dan efter deras förfader, Israels son, men ursprungligen hette den Lais. De satte upp avgudabilden och utvalde Jonathan, Gersoms son, och Moses sonson att tillsammans med sina söner bli deras präster. Och Mikas avgudastaty tillbads av Dans stam så länge tabernaklet var kvar i Silo. Kapitel 19. Vid den tiden, innan Israel hade någon kung, fanns det en man i Levis stam som bodde längst bort i Efraims bergsbygd. Han tog en flicka från Betlehem i Juda med sig hem som bihustru. Men hon var otrogen och flydde därifrån och återvände hem till sin far. Efter 4 månader försökte hennes man få henne tillbaka. Och han tog med sig en tjänare och en extra åsna och for för att hämta henne. När han kom fram till hennes hem bjöd hon honom stiga in och hon presenterade honom för sin far som var mycket glad att få träffa honom. Fadern bad honom att stanna och han blev kvar som deras gäst i 3 dagar. På den 4:e dagen var han mycket tidigt uppe och gjorde sig färdig för att ge sig iväg. Men flickans far tyckte att de först skulle äta frukost. Sedan bad han honom att stanna ännu en dag så att de kunde fortsätta att umgås. Först ville inte mannen det, men eftersom hans svärfar var så angelägen gav han slutligen med sig. Följande morgon var de uppe tidigt igen, men flickans far var också den här gången angelägen om att han skulle stanna lite längre och föreslog: "Du kan väl stanna idag och ge dig iväg fram emot kvällen." Och mannen stannade och de umgicks ännu en dag tillsammans. När hans hustru och tjänare gjorde sig färdiga för avfärd på eftermiddagen sa hans svärfar: "Det börjar bli ganska sent. Stanna här i natt så kan vi ha trevligt ikväll och sedan kan du resa tidigt imorgon bitti." Men nu gick mannen inte att övertala. De gav sig iväg och innan det blev mörkt nådde de Jerusalem, som också kallas Jebus. "Nu är det för sent att fortsätta," sa hans tjänare till honom. "Kan vi inte stanna här i natt?" "Nej," svarade mannen. "Vi kan inte stanna i denna hedna stad där det inte finns några israeliter. Vi måste fortsätta till Gibea eller möjligen Rama." De fortsatte alltså och solen gick ner just som de kom till Gibea, en stad som tillhörde Benjamins stam. Där drog de in för natten och stannade till på torget, men ingen erbjöd dem rum för natten. Då kom en gammal man förbi, på väg hem från sitt arbete ut på fälten. Han var från Efraims bergsbygd, men bodde nu i Gibea, där det för övrigt bara fanns benjaminiter. När han fick syn på de resande frågade han dem varifrån de kom och vart de skulle. "Vi är på väg hem från Betlehem i Juda," svarade mannen. "Jag bor längst bort i Efraims bergsbygd i närheten av Silo. Ingen har bjudit in oss över natten, men det går ingen nöd på oss, för vi har tillräckligt med foder att vara åsnor och mat och dryck åt oss själva." "Ni är välkomna till mitt hem som mina gäster," sa den gamle mannen. "Här kan ni inte stanna, det kan vara farligt." Han tog dem med sig hem, gav deras åsnor att äta och ställde sedan fram kvällsmat. Just som de stod där och mådde gott kom en grupp män till huset och började bulta på dörren. De var homosexuella och ville komma åt mannen som var på besök. Värden gick ut för att samtala med dem. "Nej, mina bröder, begå inte en sådan usel handling med min gäst. Ta istället min dotter som är oskuld och den här mannens bihustru. Vi ska föra ut dem till er så ni kan göra vad ni vill med dem." Men de ville inte höra på honom. Då tog den gästande mannen sin bihustru och förde ut henne till dem. De misshandlade henne och våldtog henne hela natten. Och först i gryningen lät de henne gå. Hon föll ihop utanför huset och låg där tills det blev ljust. Och när hennes man öppnade dörren fann han henne liggande där med händerna på tröskeln. "Kom nu så ska vi ge oss iväg," sa han. Men han fick inte något svar, för hon var död. Då la han henne över åsnan och tog henne med sig hem. När han kom hem styckade han hennes kropp i 12 delar och sände en del till varje stam i Israel. Hela nationen blev upprörd över det illdåd som benjaminiterna hade begått. Någonting så fruktansvärt har inte hänt sedan Israel lämnade Egypten, sa alla. Vi måste göra någonting åt det. Kapitel 20. Israel sände då sina ledare och 400 000 beväpnade män till Mispa, där de trädde fram inför Herren. De kom så långt ifrån som Dan och Beerseba och alla platser däremellan, och även från Gilead på andra sidan Jordan. Ryktet om mobiliseringen av de israelitiska trupperna nådde snart Benjamin. De ledande männen i Israel skickade då efter den mördade kvinnans man och bad honom berätta vad som hade hänt. Det var sent när vi kom fram till Gibea, en by i Benjamin, började han. Samma kväll kom män från staden och omringade huset. Mig tänkte de döda och min bihustru våldtog dem tills hon dog. Då styckade hennes döda kropp i 12 delar som jag sände ut över hela landet. För dessa män hade begått ett fruktansvärt brott. Nu vill jag höra er dom. De svarade alla som en man. Ingen av oss tänker vända om hem förrän vi har straffat Gibea. En tiondel av armén ska inom lottdragning väljas ut med uppgift att förse oss med proviant. Resten ska förinta Gibea som straff för deras hemska brott. Hela nationen förenades alltså inför uppgiften. Man skickade budbärare till Benjamins stam och ställde krav. Ni är skyldiga till ett oerhört brott. Utlämna dessa onda män från er stad Gibea så att vi kan avrätta dem och rena Israel från all ondska. Men folket i Benjamin ville inte höra på sina bröder. Istället lyckades man samla 26 000 man till Gibea för att förena sig med de 700 som redan fanns där och försvara sig. Bland dessa fanns 700 vänsterhänta som var mycket skickliga i att träffa med sina slungstenar. Det övriga Israel, utom Benjamins stam, mönstrade 400 000 man. Före striden drog de israelitiska trupperna upp till Betel för att rådfråga Herren. Vilken stam ska anföra oss i striden mot Benjamins folk, frågade de. Juda ska gå först, svarade Herren. Tidigt nästa morgon tågade hela armén mot Gibea för att anfalla Benjamins män. Men männen som försvarade staden rusade ut och dödade under den dagen 22 000 israeliter. Då grät den israelitiska hären inför Herren ända till skymningen och de frågade honom snyftande: ska vi fortsätta att strida mot vår bror Benjamin? Ja, svarade Herren. Då fick den israelitiska armén nytt mod och drog följande dag ut till strid på samma plats som tidigare. Och den dagen förlorade de ytterligare 18 000 man, allesammans beväpnade med svärd. Då drog hela armén upp till Betel och grät inför Herren och fastade till kvällen och offrade brännoffer och tackoffer. Guds ark fanns där på den tiden och Pinehas, Eleasars son och Arons sons son var präst. Israels män frågade Herren: ska vi gå ut igen och strida mot vår bror Benjamin? Herren svarade: ja, gör det. Jag ska se till att ni besegrar honom. Då lade sig Israels soldater i bakhåll runt Gibea och gick sedan än en gång ut och gjorde sig i ordning för strid. När Benjamins trupper kom ut ur staden för att gå till anfall drog sig Israels armé tillbaka och Benjamins män lurades bort från staden när de förföljde Israel. Då började Benjamin precis som tidigare att angripa fiender ut med vägen mellan Betel och Gibea och lyckades döda 30-tal av dem. Då ropade man i Benjamins armé: vi besegrar dem igen. Men de israelitiska soldaterna hade i förväg gjort upp att de skulle försöka få bort Benjamins armé från staden. Och när sedan Israels armé hade hunnit till Baal Tamar vände den tillbaka och gick till anfall. Och de 10 000 män som fanns i bakhåll rusade fram och gick också till anfall. Utan att Benjamin förstod hur stor faran för nederlag i själva verket var. Herren hjälpte Israel att besegra Benjamin. Och Israels armé dödade 25 100 man i Benjamin den dagen. Nästan hela deras armé. Israels män drog sig alltså tillbaka från Benjamin för att ge dem som låg i bakhåll större möjlighet att manövrera. När benjaminiterna hade dödat omkring 30 stycken av Israels män var de övertygade om att de skulle vinna en lika stor seger som tidigare. Men den styrka som låg i bakhåll rusade in i staden. Dödade alla som fanns där och tände eld på staden, och det stora rökmoln som steg mot himlen var signalen för Israel att gå till anfall mot Benjamin. Dessa vände sig om och upptäckte att staden stod i lågor och insåg hur allvarligt läget var. De flydde ut i öknen, men Israels armé förföljde dem, och männen som omringade Benjamins armé öster om Gibea och dödade flertalet av dem där. I Benjamins armé dog 18 000 i striden. Resten flydde ut i öknen bort mot Rimmons klippa, men 5 000 dödades ut med vägen och 2 000 närmare Gideon. Benjamins stam förlorade den dagen 25 000 tappra män. De 600 som fanns kvar flydde alltså till Rimmons klippa där de stannade i 4 månader. Men Israels armé återvände och dödade allt och alla som tillhörde Benjamin och brände ner varje stad och by i hela området. Kapitel 21. Israels ledande män hade svurit vid Mispa att de aldrig skulle tillåta sina döttrar att gifta sig med män från Benjamins stam. De samlades vid Betel och satt långt fram på kvällen inför Guds ansikte och grät bittert. Herre, Israels Gud, bad de. Varför skulle detta hända? Varför måste vi förlora en av stammarna? Följande morgon var de uppe tidigt och byggde ett altare där de offrade brännoffer och tackoffer. Och de sa till varandra, var det någon stam i Israel som inte var representerad när vi höll vårt rådslag inför Herren i Mispa? Man hade nämligen svurit en ed att den som vägrade att komma skulle dödas. Och nu var det stor sorg i hela Israel över förlusten av Benjamins stam. En hel stam är borthuggen från Israel och finns inte mer, sa de gång på gång till varandra. Och hur ska vi få hustrur åt de få män som finns kvar, eftersom vi har svurit vid Herren att inte ge dem våra döttrar? Då tänkte de på nytt på sin ed att döda den som vägrade komma till Mispa och upptäckte att ingen från Jabes i Gilead hade varit med. De skickade då 12 000 av sina bästa soldater för att döda folket i Jabes i Gilead. Alla män, gifta kvinnor och barn dödades, men de unga flickor som ännu inte hade haft någon man blev skonade. Det fanns 400 sådana, och de förde man till lägret i Silo. Sedan sände Israel en fredsdelegation till det som återstod av Benjamin vid Rimmons klippa. De fick de 400 flickorna som hustrur och återvände till sina hem. Men flickorna räckte inte åt alla. Folket sörjde verkligen över den spricka som hade uppstått mellan dem. Hur ska vi bära oss åt för att skaffa hustrur åt de andra? När nu alla kvinnor i Benjamins stam är döda, frågade de ledande männen i Israel. Det måste finnas något sätt att lösa detta på, så att inte en hel stam i Israel går förlorad för alltid. Men vi kan inte ge dem våra egna döttrar. Vi har ju svurit en ed. Om vi bryter den blir vi förbannade av Gud. Plötsligt kom de att tänka på den årliga vallfartsfesten, som brukar hållas i Silo på östra sidan av vägen mellan Betel och Siken. Till de män i Benjamin som ännu var utan hustru sa man, gå och göm er i vingårdarna. Och när flickorna från Silo kommer ut för att dansa ska ni rusa fram och ta dem och föra dem med er hem. När deras fäder och bröder kommer till oss och protesterar ska vi förklara situationen för dem och säga, var snälla och försök förstå. Låt dem få era döttrar till hustrur, för vi fick inte tag i tillräckligt många när vi anföll Jabes i Gilead, och ni kunde ju inte ha gett era döttrar till dem frivilligt utan att ha dragit skuld över er. Männen i Benjamins stam gjorde som de blivit tillsagda. De kidnappade flickor som deltog i högtiden och tog dem med sig hem till sitt eget land. Sedan byggde de upp sina städer på nytt och bosatte sig i dem, och israeliterna återvände var och en till sitt hem. Det fanns inte någon kung i Israel på den tiden, och var och en gjorde vad som passade honom.